Laxarna åker lastbil och backsvalorna har gått från 10 kolonier till en enda. I Naturmorgon från den 17 juni 2023 porträtterar vi Klarälven där kraftverken ger oss elektricitet men också skapar utmaningar för vandrande fiskar och sandälskande strandarter. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och jag står alltså vid Klarälvens strand idag. Strax söder om Stöllet, om ni hittar det på kartan. Det ligger ganska mitt i Värmland om man tar mellan norr och söder. Här flyter älven lugn och bred i vida serpentiner genom dalgången. Den har just gjort en vänsterkurva runt näset vid Elindebol. Och så runda den nästa näs här och på vägen så gräver den ur den motsatta stranden som är ganska hög, 5 meter hög, så det blir världens sandstup där. Där man ser som pepprat av en kulkärve. Det är fåglar som har gjort hål där som vi ska återkomma till. Sen gör den en högerkurva runt nästa näs. Men lugn och stilla är den. En bra bit längre norrut i dalgången finns min kollega Lena Näslund på en plats där älven visar upp ett helt annat temperament, Lena.
Jag står vid nedre delarna av Strängsforsen och vi har inte så långt kvar upp till norska gränsen här och till det sista kraftverket på den svenska sidan vid Höljes som är en riktig vägg och delare. Men här brusar det på rätt så rejält. Och det lyser liksom vitt ute i älvfåran. Och det gjorde det inte för ett par år sedan. Det såg inte ut som nere hos dig med den här lugna, meandrande älven. För det är ju rätt bra fart på vattnet. Men då var det mer en krusad yta innan all material som en gång har liksom lyfts upp ur älven för flottningens skull har lagts tillbaka.
Ja,
så det är ett
det har
mäktigt
hänt
vattendrag här du.
Ja, det är mäktigt på två olika sätt här som vi möter Klarälven idag. Och vi ska möta älven, vi ska möta en lång rad arter som hör till en älv. Och en del av dem finns nästan ingenstans än vid Klarälven faktiskt. Och så ska vi ta del av en del av de vedermödor som naturvårdare står inför när de ska försöka trygga de här arternas fortlevnad längs en älv där förutsättningarna, jag hörde ett exempel från Lena där, har ändrats rejält på grund av olika mänskliga aktiviteter som flottning och kraftverksbyggen och vattenregleringar. Där vi står är det en kanske 12 mil lång sträcka i frihet för älven. Men ovanför och nedanför finns kraftverk som påverkar hela älven. Det ska vi prata om idag. Ni ska också få svaret på naturfrågan som ni har klurat på under veckan. Och förstås få en ny fråga i slutet av programmet. Och ni är väldigt varmt välkomna att höra av er. Morgonens producent Lisa Henkov sitter redo vid datorn och adressen är naturmorgon@sverigesradio.se och vi finns också på sociala medier. Då ska jag lyfta undan några papper och säga god morgon till den första gästen här hos mig som heter Åsa Röstell och är lärare på Klarälvdalens folkhögskola. Du håller i en kurs i natur- och faunavård, heter det, va?
Jajamensan.
Som nog på sätt och vis är bekant eller indirekt för att många experter som vi har med då och då i Naturmorgon har ett förflutet på den här skolan. Mm. Men du är ganska ny här i Klarälven.
Det är jag. Jag är ju Fryksdaling. Jag kommer från andra dalgången här i Värmland.
Det är en himla skillnad.
Det är en himla skillnad. Och så har jag jobbat här på skolan i ett halvår ungefär. Så jag är grön och ny i Klarälven.
Men vad är dina första intryck av Klarälvsdalen och Klarälven?
Det är ju kanske framför allt att älven är alltid närvarande på något sätt. Det är verkligen Klarälvdalen. Det är älven som är grejen här. Och skillnaderna som händer när det är mycket vatten, lite vatten. Och ja, jag tänker att det har präglat livet här.
Ja, du har redan på det här dryga halvåret hunnit uppleva ganska stora skillnader. Bara en sån sak som vattenståndet i älven.
Mm, verkligen. Det är ju, bland annat så berättar min kollega Per-Erik om ordet häggflon som var här. Ursäkta uttal. Men då kommer en andra vårflod när snön smälter uppe i Trysil. Mm. Och det var ju bara för 2 veckor sedan kanske.
Ja, just det. En som har varit här betydligt längre, det är Ingela Kåreskog. God morgon, Ingela.
God morgon, god morgon.
Hur länge har du sett vattnet stiga och sjunka i älven?
Oj, oj, hela mitt liv och jag är ju uråldig. Jag är född på 50-talet.
Så. Och bor tvärs över älven, precis där vi står. Vi ser inte en skorstenen på ditt hus, men det finns där bakom.
Ja, det stämmer. Ja. Men här i Ämbel, som vi säger då.
Det som en svensk kallar Elindebol.
Ja, just det.
Ämbel.
Ämbel. Mm. Mm. Här rodde vi över och så var vi och badade lite längre norrut. För då var det ett stort sand, storsand som vi sa. Mm. Där badade vi väldigt mycket.
Mm. Och den finns inte kvar nu,
nej,
eller?
Nej.
Alldeles igenvuxet.
Det är ju så här med älva att den förändras. Den förändras och så flyttar det sand lite längre ner till Edvardsson som vi kallar det då, där borta. Ja. Då badar vi där. Men nu badar vi där när det blir lite lägre vatten.
Men vad har älven för roll i ditt liv? Hur viktig är den?
Den förhåller vi oss till hela tiden. Man behöver gå och se den. Man måste se, är den stor nu, är den liten, hur är den? Någonting och sen gå ner i änga och få njuta av att när andra dagar som det inte är så mycket mygg. Men sen när man var barn, då var det ju, hade vi ju prömmen som vi sa, en flatbottnad eka. Och sen rodde vi över och jag fick ro då när jag hade lärt mig att simma 25 meter.
Då fick du ro själv över?
Ja, då fick jag ro själv, då är jag väldigt stor. Och då var på den tiden var det ju timmer i älva. Så att det var ju en väldig konst att ta sig över här och hitta en öppning bland timret och komma över till andra sidan. För allt fanns ju, det var ju affärer och ja, posten och skola och vårt Solvik som vårt ett ordenshus då, bygdegård idag.
Allt det var på andra sidan älven. Mm. Alltså nu i bilens tidevarv så ter sig ju det helt avigt, för att uttrycka det milt. Mm. Men då i Prömmas tid så var det mer naturligt att man hade sitt liv på båda sidor om älven.
Ja, ja. Alla hade ju så här, och jag menar skolroten som man kallar, det var ett område runt där på bägge sidor. Mm. Och byarna hade sina fäbodar eller sätrar som vi säger i Värmland. Det spelade ingen roll vilken sida det var.
Och du sa att det var timmer i älven. Ja. Varför?
För vi hade flottning och det var fram till 1991.
Jag blev så förvånad när jag hörde den siffran 1991, eller hur Åsa också? Att man tänker inte att det har fortsatt så långt in i modern tid. Det känns som en uråldrig snoddasföreteelse. Sådär. Men alltså ända fram till 1991 sa det. Hur såg det ut i älven då?
Ja, det var timmer som kom och flöt här och det var ju, ja, då kunde man se riktigt var strömmen var. Ja. Ja, så att det var tjockt med timmerstockar. Ja, helt fantastiskt. Och sen så kunde man också se välte som vi säger. Alltså man hade lagt upp här på kanterna på älven så hade man lagt upp timmer som var lätt att rulla i. Och då hade man ett särskilt jobb att vara rullare.
Jaha, för din pappa och farfar, de jobbade med flottningen.
Ja,
så flottningen har verkligen präglat livet här i den här delen. Och uppe där du står, Lena Näslund, vid Strängsforsen, jag tror det är ungefär 6 mil norr om där jag är. Där har flottningen verkligen präglat hela älven, eller hur?
Absolut. Vi står ju och tittar. Jag står tillsammans med 2 personer som också lever sitt liv med Klarälven kan man väl säga. Olle Kalle som är fiskforskare från Karlstad universitet och Per Gustafsson som jobbar numera på Länsstyrelsen väldigt mycket med och i Klarälven får man väl säga, i flottningens spår.
Det stämmer det.
Du, om vi tittar på den här älven som brusar på rätt så rejält här. Det är ju en riktigt lång forssträcka, Strängsforsen.
Ja, den är totalt 3-4 kilometer lång. Tidigare så var den ju kanske bara 1-2 kilometer lång innan vi gjorde de här restaureringsåtgärderna. Så vi har ju återställt kanske i alla fall 2 kilometer av den ursprungliga Strängsforsen. Flytta tillbaka allt sten och block som en gång togs upp under flottningen.
Mm. För det var en av de stora dramatiska saker som hände med Klarälven. Det var de här rensningarna som man gjorde för flottningen. Och då kan man tänka sig att det såg ganska dramatiskt ut med tunga maskiner. När befinner vi oss i tiden då?
Ja, efter andra världskriget framförallt så satte man igång med att tömma älven på grova block och sten och så vidare för att timret skulle kunna flyta fram utan att brötar bildades, alltså att timret fastnade och ansamlades.
Mm, men kom till och med, berättade ni igår, dumprar och grejer som hade använts i tyska armén under andra världskriget.
Ja, men exakt. Och i vissa fall så kunde man ju till och med se symboler från nazismen på de här maskinerna.
Mm, ja. Ett dramatiskt ögonblick i Klarälvens liv, eller ögonblick, en ganska lång period. Och det är ofantliga mängder av sten, grus, bumlingar som har lyfts upp ur älvbädden.
Ja, tittar man på hela sträckan mellan Höljes och Sysslebäck som är ungefär 3 mil så är det otroliga mängder med rensvallar. Det motsvarar någonstans, ja, vi har gjort inventeringar av rensvallarna på båda sidorna och ja, 70% av den här sträckan på 2,5-3 mil är rensvallar och motsvarar ungefär 30 000 lastbilslass med släp som man då tog upp både för hand och med bulldozers efter andra världskriget. Så det är en enorm påverkan.
Mm. Men du, den andra stora påverkan på den här alltså otroligt maffiga älven som Klarälven är, det började 1906.
Ja, i form av vattenkraften och vattenkraftverk. Och det har ju också än idag en väldigt stor påverkan på vattendraget då, och fiskpopulationerna.
Just det. För det som är rätt så unikt idag i älven, det är ju Klarälvslaxen. Som är en av få fortfarande kvarlevande, så sötvattenslevande stora vandrande laxpopulationer.
Ja, på engelska säger man ju att den är landlocked, så landlåst på svenska då. Så den är ju kvar sen istiden. Då den blev instängd i Vänern. Vänern blev en sjö istället för en del av havet. Och laxen vandrar ju här mellan älven och sjön istället för som på andra platser mellan älven och havet.
Mm. Eller så får man säga att laxen vandrade mellan älven och sjön. För nu gör den inte det riktigt fritt längre, för det är rätt många hinder i vägen.
Ja, men så är det. Så att idag får den ju hjälp, och det har den fått under en väldigt lång tid, ända sedan 30-talet.
Mm. Men vad har ni för förhållande till Klarälven då?
Ja, alltså, jag har bott här i Värmland i 25 år nu och jobbat med älven mer eller mindre varenda dag i de senaste 10-15 åren. Sen har jag både med själva älven och dess invånare i form av lax och öring och harr. Så det har ju blivit en del av mig, kan jag säga. Trots att jag är dalmas så har den här värmländska älven, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
Mm. Och du har ju också jobbat väldigt mycket med Klarälven och den här problematiken då med kraftverken och laxen.
Ja, nej, men det stämmer. Jag får ju flika in då att Klarälven har ju faktiskt sitt ursprung i Dalarna. Så att det är inte helt osökt att två masar står här och uttalar sig om frågan. Nej, men vi har jobbat, kan det vara drygt 15 år nu, med fiskvandring och fiskpassage i Klarälven och andra vattendrag. Så att vi har sett vad vattenkraftverk och vandringshinder kan ställa till med för problem för vandrande fiskarter.
Mm. Men du, nu står du här, Per, och ser ganska lycklig ut när du tittar på allt det här vita som fräser runt stenblock som du har varit inblandad i och föra tillbaka.
Ja, det är en fröjd för ögat att se det här. Varenda strömvirvel som jag ser här, då tänker jag att här är ju små lägenheter för laxöring och harr. Och de här små lägenheterna, de fanns ju inte alls i den här omfattningen för ett par år sedan när vi startade den här restaureringen. Så. Nej, hittills ser det väldigt bra ut, men vi är inte klara än.
Nej, ett par års arbete kvar, ja. Minst. Mm, så ser det ut här.
Ja, så ser det ut hos er. Och här flyter älven så stilla, men det är lite bedrägligt. För när man ser ut och simmar här så märker man att man kommer i land en bit längre ner faktiskt. Så att det finns en ström här. Nu ska ni som lyssnar få svaret på den gångna veckans tävlingsfråga. Vars ledtrådar löd så här. Vi söker ett släkte av inbrottstjuvar, eller det som kallas kleptoparasiter. Den relativt hårlösa kroppen vittnar om att inget pollen behöver samlas. Artnamnen har förled som stor, nät och rost. En annan ledtråd till namnet kommer av en hemoglobinfylld flytande vävnad. Och rätt svar är blodbin. Det är ett släkte vilda bin som känns igen på att de inte är särskilt håriga. Vilket de flesta andra bin är. Och att bakkroppen är röd som en droppe blod ungefär. Och att en kleptoparasit är en som stjäl mat av andra, det kommer ni snart att få veta mer om. Men först ska vi meddela att de som dragits som vinnare bland alla som skickat in rätt svar, det är Sonja Persson i Borås som får en termos. Carl Gustav Öberg i Stockholm som får en tygkasse. Och Lars Arvidsson i Växjö som får ett tygmärke på posten. Och alla tre säger vi grattis till och skickar en tramfanfar i er riktning. Och för att förklara ledtrådarna tar jag ett mejl från Leif Sjöbo med Kramfors till hjälp. Hemoglobinfylld flytande vävnad. Jo då, blod är en vävnad. Vidare, en hårlös kropp indikerar att här samlas inget pollen. Vi vet att bin normalt är fenomenala pollensamlare. Finns det alltså bin som bryter normen? Vi kollar om blodbin finns. Jo då, vi har 16 arter i Sverige. Bland annat stor, nät och rostblodbi. Och jag som trodde att bin var snälla och vänliga varelser, skriver Leif Sjöbom. Ja, snäll eller inte snäll, nu ska vi få möta en representant för blodbina. De är ganska lätta att skilja från andra bin men svåra att skilja åt sinsemellan. Så vår reporter Jenny Berntsson Djurvall, hon fann det lämpligt att stämma träff med den bikunnige biologen Tobias Ivarsson.
Här har vi ett litet blodbi.
Det är en junidag i området Biparadiset i Växjö. Biologen Tobias Ivarsson har span på olika vilda bin. Inte minst blodbin. Det finns närmare 15 arter i Sverige och en handfull av dem finns just här.
Det är inte så superlite som jag trodde. Du liksom
ja, men det var olika. Det var en annan art där som var hälften så stor. Mm. Så det finns flera olika sorters blodbin. Bland annat ett småblodbi och storblodbi och mellanblodbi. Så har man ju liksom, kan man tänka sig, lite olika storlekar.
Men är denna då parasit på?
Olika, alltså de olika blodbina är ofta parasiter på olika smalbin.
Mm.
Och en del är väldigt specialiserade på någon sort, medan andra kanske kan leva på lite olika.
Det surrar och fladdrar bland gula fibblor och rosa kärblomster. Tobias sveper med sin stora blåa håv.
Fick du fast den?
Klart.
Jajamän.
Nu har vi vårt vårt största blodbi, storblodbi.
Är det en sån här liten snyltgäst också då?
Precis. Ja. Och den här går på vårsidenbiet. Just vårsidenbin har vi ganska mycket här, för de samlar pollen från sälg och viden tidigt på våren. Titta vilken riktigt stor. Den är ju 13, 14, 15 millimeter.
Och bakkroppen är verkligen roströd. Och så helt svart mellankropp. Är den inte lurvig heller?
Nej, de här är inte speciellt lurviga. Nej. Blodbina. Inte heller de här gökbina är inte heller så lurviga. Och de samlar ju inget pollen och så, utan de äter bara nektar. Så de behöver inte vara så lurviga.
Och på vilket sätt är de liksom snyltare?
De lägger ju sina ägg i de andra binas bon. Så att larverna äter upp det som värdbiet har samlat in, helt enkelt.
Ja, men som hos en gök alltså, så får en annan art göra det tunga jobbet. Blodbina är så kallade kleptoparasiter. När ett vårsidenbi grävt gångar i den sandiga, varma jorden lägger hon sina ägg i var sin cell och preppar med pollen som den nykläckta larven sen ska äta. Men storblodbiet nyttjar alltså detta, förstör de ägg eller larver som finns där och lägger där sina egna ägg.
Nu tvättar han sig lite.
Mellanblodbi, skogsblodbi och till och med det sällsynta nätblodbiet finns i det här området. Men bin är svåra att känna igen också för en kunnig biolog som Tobias Ivarsson. Men storblodbiet kan vara en art för nybörjaren.
Det här är väl enda egentligen som går att känna igen säkert i fält. Eftersom det är så pass stort och sen är det helrött, det är inte svart längst bak på bakkroppen som de andra har.
Det hörde biologen Tobias Ivarsson och reporter Jenny Berntsson Djurvall. Och blodbi var alltså rätt svar på veckans naturfråga. Och en ny fråga kommer vi 7:50 ungefär här i programmet som heter Naturmorgon. Och efter, ursäkta, det låter lite konstigt, men det är jag som försvarar mig mot myggorna här. Efter den här korta utflykten till Småland så ska vi stanna vid Klarälven här resten av sändningen. Även här kan man hitta insektsparadis. Tack vare älven så finns det väldigt mycket sandig mark. Och förutsatt att sanden är blottad och åtkomlig så finns det då massor av insekter som gillar att ha sina bon där i den gärna solbelysta sanden. Och några av dem har just Klarälvsdalen som en särskild favoritplats, och det ska handla om en sån nu. En skalbagge som heter strandsandjägare. Den är en av Värmlands mest hotade arter som möter flera utmaningar. Konkurrens från den närbesläktade bruna sandjägaren är en, men framförallt igenväxning. När jag besökte Rudsängen några mil söderut längs älven härifrån räknat för några dagar sedan med Sven-Åke Berglind från Länsstyrelsen, så såg det snabbt klart att den lokalen inte har blivit lämplig av sig själv precis.
Men allt det vi ser nu framför oss, 200 meter ner och en 30 meter bred zon, det var nästan helt igenväxt med gråal och annat sly här för en 20 år sedan. Så vi tog hit grävmaskin 2009 som skrapade bort mycket av de här buskarna och småträden med rötterna. Ja. Körde bort. Och sen gjorde vi en ny sån restaurering 2018 för att öppna upp igen, för att det växte igen ganska ordentligt. Men det är ganska till synes fin mosaik här nu, men öppna sandplättar, mycket ängsvädd och andra blommor. Renfana och så är det daggvide som växer i buskarna där borta. Mycket mandelpil här och var också.
En typisk Klarälvstrand där den är som,
typisk är den inte,
som den borde vara.
Precis, så, som det fanns gott om förr i tiden. Mm. Då var det också mycket bete på de här näsan förr i tiden, så det höll ju också uppe till hög grad. Men vi får stråsa lite och se vad vi ser nu. Vi vill gärna se mycket olika typer av insekter, skulle jag tro. Inklusive några strandskalbaggar också, som är av mer unika förklaringar. Ja. Det vore jättekonstigt om vi inte ens ser en brun sanja. För de har alltså koloniserat här på senare år. Tyvärr får vi säga.
Ja, är det en konkurrerande art då, tror du?
När jag skrev åtgärdsprogram för strandsanjägaren åt Naturvårdsverket 2005, då skrev jag i texten att eventuellt så kan det förekomma konkurrens med den bruna sandjägaren, att de har svårigheter att samexistera. Och i så fall så vinner hon den bruna, för den är en aning större och är lite mer bred i sin val av livsmiljö. Men vi har inte sett något konkret bevis på det tills nu de senaste åren, när bruna sandägaren, som är på väg norrut i takt med klimatförändringarna, det är en sydlig art som bara fanns upp till södra Värmland förr. Men nu har den dykt upp här på de här i ordning gjorda stränderna för strandsandjägaren och blivit vanligare och vanligare för varje år. Så förra året var det deprimerande att räkna till 101 larver av brun sandjägare och en larv av strandsandjägare just på den här lokalen. Kolla här. Här såg jag nu på flera meters håll att här var det uppsprättad sand.
Ja, just det. Det är som att någon har gått och strösslat lite.
Ja, precis. Och tittar man då närmare här, så ser man ett perfekt silke runt hål.
Där är det som att någon har tagit 5 mm spiralborren och borrat rakt ner.
Precis. Och nu dröjer där, så ska jag hämta det.
Oh, jag ser en sandjägare. Sitter där. De är roliga, de springer, de har så höga ben. Det ser ut som de springer på styltor.
Ja, precis.
Oj, de flög. De är så snabba i flykten. Han gick då och se vilken det var.
Nej, jag hann inte se riktigt.
Nu kommer du här med ett strå.
Ja. Om man stoppar ner ett grässtrå i det här cirkelrunda hål som är ungefär en dryg 4 mm, nästan 5 mm i diameter, då märker man att det här
sjunker. Hur långt får du ner det?
Normalt får man ner den ungefär drygt 2 decimeter.
Oj!
Nu ser jag, det bara går ner och ner här. Nu var den lite trumpen här i början, larven, för att den vill inte ha några gräs då i sitt hål. Så den försökte blockera gången, men nu är jag nere i botten, känner jag här. Ibland biter han tag i strået och följer med en bit också, men det vill inte den här göra.
Ja, titta. Så här gör jag. Jag har dragit upp. Jag har nästan 2 decimeter.
Ja,
rakt ner bara.
Ja, rakt ner bara. Det är en tunnel rakt ner i marken.
Och hur djupt ner sitter larven?
Den jojar. Ibland sitter den nere i botten och ibland så är den vid mynningen. Oftast är den vid mynningen, speciellt när det är så här varmt väder som nu. För nu är de på i hugget och vill käka så mycket som möjligt. Så kommer den nu en annan.
Sitter i bakhåll där alltså?
Ja. Så att de har ju alltså fullständigt, de är som skovlar i ansiktet och uppe på huvudet. Så de täpper igen mynningen på tunneln med den här skoven de har. Så att det går knappt att se att det ligger någonting här då. Utan kommer det ändå en spindel, en myra eller en insekt och passerar förbi, då slänger de sig ut som en kobra och hugger dem blixtsnabbt, alltså drar ner dem i håret och käkar upp dem. De har ju stora käkar, de här larverna, precis som de vuxna strandsandjägarna.
Ja, jag såg en bild som du hade tagit och som vi nog har på vår hemsida. Det är en ganska ynklig, långsmal kropp.
Ja.
Och på den sitter ett riktigt monsterhuvud med käkar, ordentliga käkar.
Precis, ja. Men vi kan se nu om vi kan fånga in någon av de här vuxna skalbaggarna.
Någon som flög, där landade den. Ja, du fick en.
Ja. Jag tar fram den här. Vi ska se vart den tog vägen. Där är den. Jo, alltså de är ju riktiga juvelsmycken, för att dels så glänser de i grön metallic. Oj, jäklar. Det här är faktiskt en strandsandjägare. Väldigt roligt, tycker jag. Wow, utifrån den enda larven jag hittade förra året, så var det glädjande att se en adult där året därpå.
Ja, Sven-Åke Berlin på Länsstyrelsen, han blev glad och fotograferade för fullt när han hittade en färdigutvecklad skalbagge av arten strandsandjägare vid Rudsängen söder om Ekshärad ligger det. Och på vår hemsida kan ni se hur vacker den verkligen är.
Och vi gör som den här larven till strandsandjägaren. Vi jojar upp och ner, fast för älven i vårt fall. Nu norrut, 6 mil ungefär till Strängsforsen där fältreporter Lena Näslund finns. Så vi går från en väldigt sandig älv till något som jag föreställer mig är mycket stenigare.
Här finns det väldigt mycket sten, det gör det. Men det finns faktiskt sand också. Så vi står nu på en liten sandstrand som älven har skapat alldeles själv efter det att ni började restaureringen.
Ja, men precis. Det som Sven-Åke pratade om, de här sandmiljöerna på den här strömmande sträckan, ja, 3 mil då, som vi har hållit på att jobba med nu ett par år. Där fanns det ju väldigt få såna här sandmiljöer tidigare, eftersom det låg ju, ja, kanterna var ju beklädda med rensvallar av sten. Och nu när vi har tagit bort den stenen så kan ju älven då gräva sig in i strandkanterna och ta fram den här sanden som har alltid funnits där men legat dold, och skapa nya miljöer för både insekter och för olika växter.
Mm. Så man kan egentligen säga att den här flottrensningen gjorde att Klarälven blev som ett invallat, ja, dike kanske är väl hårt att säga, men ändå.
Ja, men som en hängränna kan man säga, som en kanal där kontakten mellan vattnet och land inte längre fanns.
Mm. Men du, Sven-Åke berättade att hos sandjägarna så är det grävmaskiner som har återskapat de här sandmiljöerna. Och det är så ni har jobbat här också, fast i lite större skala.
Ja, precis. Vi har ju haft, ja, under de första 2 åren så har vi haft 3-4 grävmaskiner, riktigt stora grävmaskiner, upp till 40-45 ton, och sen en dumper som har gått här nu i 2-3 månader per år i 2 års tid. Och tagit tillbaka den här stenen som en gång togs upp.
Just det, de här vallarna, de kan ju vara både breda och höga.
Absolut, de längsta vi har hittat har nog varit uppåt 300-400 meter långa och 10 meter breda och 5-6 meter höga. Bara en enda rensvall. Det är enormt arbete man la ner på den tiden för att ta upp den här stenen. Vilket på sätt och vis är lite imponerande, att man klarar av att göra det jobbet.
Och nu gör ni samma jobb då baklänges?
Kan man säga.
Men du, alltså ni sprider ut det här materialet då över hela älvfåran?
Ja, materialet kommer ju från hela älvfåran en gång i tiden. För när man rensade älvarna så satte man ju ofta ner schaktbladet på sin enorma bulldozer mitt i. Och sen tryckte man materialet från mitten till ena sidan och så vände man och tryckte materialet upp till andra sidan. Och bildar de här rensvallarna. Och så materialet kommer ju från hela älvbredden. Och därför ska det ju också tillbaka till hela älvbredden.
Ja, men du, det är ju här där vi står. Så ser man ju liksom en del av det material som ni har kört tillbaka. Och det är ju grus. Det är stenar av som ryms i knytnäven. Det är stora bumlingar och en del betydligt större än så här.
Absolut, det är allt ifrån lekgrus som du nämnde. Det är ju, ja, som en valnöt i storlek till, vad ska vi kalla det, 6-8-10 centimeter stora stenar som lekgrus. Och sen är det ju större stenar som en halv meter. Och sen är det enorma block också på upp till 2-3 meter i diameter som har körts tillbaka i älven. Så det bildar ju också en stor mosaik av miljöer för de arterna som ska använda det här materialet. Det får inte vara likartat material, utan det ska ju vara så stökigt och olika material som möjligt, för då blir det fler biotoper för olika arter.
Ja, så det som vi ser här, allt det här skummande vita, det är alltså vattnet som söker sig runt de här lite större stenarna?
Ja, precis. Det är exakt så. Och det skapar ju otroliga strömbilder runt stenarna och under stenarna, höll på att säga också, men bakom stenarna som spolar ren älvbotten också. Vilket är jätteviktiga processer i en älv, att man får tillbaka de här naturliga erosionsprocesserna i bottnarna och längs stränderna. Vilket har inte funnits tidigare.
Mm. Just det, för det är det som ni har släppt lös, liksom ett erosionsmonstret.
Ja, monster och monster. Men målet med den här restaureringen, det är ju, vi har ju haft ett ekosystemperspektiv på det här. Att vi ska ju återställa så gott det går miljön efter flottningen och återskapa de här naturliga funktionerna och processerna som fanns en gång i tiden.
Och där är erosionen än?
Absolut, den är jätteviktig. Och det är bland annat den erosionen som senare har bildat de här sandrevlarna som är längre ner i Klarälven som Sven-Åke pratar om som är så viktiga. Den sanden kommer ju här uppifrån en gång i tiden.
Ja.
Och finns inte den erosionen, då kommer ju sanden heller inte ner dit.
Just det. Vi ska ta och förbereda vattenkikaren lite grann. Så vi återvänder tillbaka ner till dig, Mats.
Ja, allt hänger ihop i en älv. Sanden där uppifrån hamnar här. Nu ska vi säga god morgon till Dan Mangsbo som är biolog på Länsstyrelsen här i Värmland.
God morgon.
Välkommen till programmet. Vi pratade ju, eller inte minst din kollega Sven-Åke Berglind pratade om speciella insekter som gillar Klarälvens sandiga stränder. Men det finns motsvarande Klarälvsväxter också. Och du har en i varje hand här nu. Och jag tänkte, och Åsa och Ingela, ja Ingela har ju sett de här hela sitt liv, Ingela Kåreskog. Men Åsa som är ny här i Klarälvsdalen kan ju vara med här också nu. För att det här är saker som inte finns i Fryksdalen, va?
Nej, men så är det, precis. Det här är ju lite rariteter som Dan ska visa här.
Vad ska vi börja med?
Ja, ska vi börja med dagvidet då? Som är väldigt speciellt just för Klarälven. Det är här och i Dalälven man kan se den här växten växa naturligt. Och den växer, den är solälskande och växer på de sandigaste miljöerna dit älven når då, när det är extrema högvatten. Och man ser de här långsmala, spetsiga bladen och grenarna då har en speciell färg. Den är lite rödaktigt brun. Och sen har den en grå, blå, fet hinna som man skrapar lite med fingret så liksom försvinner den.
Just det, lite som på vissa blå druvor ibland.
Ja, precis. Absolut, vindruvor. Bra liknelse.
Är det därför den heter dagvide då? Att det där är liksom en lite daggig?
Ja, precis. Bakgrunden till namnet. Och det här är en väldigt ovanlig växt då, som finns på ungefär 40 platser här ute med Klarälven. Och vi ser att den minskar kraftigt. Och det beror på att det andra träd- och vidarter som växer ut på de här sanddelarna och konkurrerar bort den.
Beror det på att det inte är lika mycket högvatten, inte varierar lika mycket i vattenstånd i älven?
Ja, precis. Och sen har det ju även liksom aktiviteterna på nässpetsarna också förändrats. Det är inte lika mycket störning här längre.
För det betades mycket mer, det var mycket öppnare förr, var Ingela Kåreskog.
Det var ju djur i väldigt många, ja, de flesta gårdar hade ju kor och efterbete framförallt.
Så där man ser nästan strandskogarna och där var det betesmarker på många håll. Vi hade en till också.
Ja, precis. Jag kan bara, det som är extra roligt med dagvidet är att det blommar väldigt tidigt på våren. Så då är det lätt att hitta. Och det är väldigt viktigt för de här tidigt aktiva pollinatörerna. Den andra arten av vide som också är ovanlig, som vi har gått om i Klarälven, den här som heter mandelpil. Och den har en annan färg, den är lite mer brun, blekt brun. Och bladformen är ungefär detsamma som dagvide.
Men lite långsmal lansettformar, ja, kanske, och lite småtaggig sågtandad.
Och sen har den en speciell krans på grenarna. En liten bladkrans.
Som lite stiplar eller många liten.
Det är som en egen liten bladskida innan vid bladfästet.
Ja. Och den här växer betydligt lägre. Det är lite lerigt på stränderna. Närmare normalt vattenstånd kan man säga.
Hur är det? Hybridiserar de här med varandra? Eller liksom, hur tänker dagvide som är så sällsynt? Blir det?
Nej, det gör de inte. Däremot finns det andra arter som kan hybridisera med dagvide.
Dagvide och mandelpil, då har Åsa Röstell, Ingela Kåreskog, jag och lyssnarna lärt sig två typiska klarälvsväxter. Och då tror jag att Lena Näslund kanske är färdig med att plocka fram vattenkikaren där uppe vid Strängsforsen. Där hon har sällskap av Olle Kalles från Karlstads universitet och Per Gustafsson från Länsstyrelsen. Kan det stämma, Lena?
Det kan stämma. Vi har ju på oss vadarbyxor och kliver omkring ute i forsen. Inte mitt ute i, men man känner ju att det är rätt bra fart på vattnet neråt. Och jag tittar i vattenkikaren så ser man ju precis det här som Per pratade om. Att det är liksom huller och buller och det ska vara stökigt här nere. Det är liksom ingen slät botten utan är olika storlek på stenar och grus och massor av skrymslen som blir mellan de här. Och Per och Olle har varit och rotat och lyft på stenar. Och vad hittar ni för någonting?
Ja, men vi hittar lite nattsländelarver och någon växtlända och någon knopp har vi väl sett också.
Alltså knopplarver?
Ja, ja, det är väldigt mycket stenhusbyggare, alltså det är olika arter av nattsländor som bygger sina bohus av de här, ja, det är grus och sten från några millimeter upp en halv centimeter stora hus, och så mitt inne i det här huset och så ligger det en larv. Det här är ju typiskt för sådana här strömmiljöer, att de bygger av sand och grus, de här borna så att säga, för att det gör att de blir inte bortspolade så lätt. Skulle de tappa taget så sjunker de inte botten eftersom husen är gjorda av sten. Så det är en smart anpassning om man lever i en strömmande vatten.
Ja, just det. Lite som dykarnas blybält.
Ja, lite så.
Men många sätter sig alltså fast på stenarna.
Ja, precis. Nu är det här radio. Jag håller en sten här nu med en nattsländelarv som har satt sig fast på en sten med sitt lilla grushus.
Ja, jo, men det är verkligen en... ser ut som ett litet knotterrör på något vis som sitter fast på stenen.
Precis. Och det här är ju, och finns inte det här stenmaterialet i älven så kan de ju heller inte bygga sina bon. Finns inte det här fina materialet som sand och smågrus, då klarar de inte av att bygga sina hus, och då blir det ju inga nattsländor, och blir det inga nattsländor så blir det heller ingen mat till fisken. Så att allting hänger ju ihop. Så det är som erosionen då som tar fram sand och grus längs stränderna nu skapar ju förutsättningar för de här nattsländorna. På ett nytt sätt. Och på ett förhoppningsvis bättre sätt än tidigare.
Och de här fisken nu då, de äter alltså både de här som larver men sen också när de kläcks?
Ja, men exakt. Så att det är en viktig föderesurs för fisken. Det är det.
Men du, de här i sin tur då? Alltså, sitter de fast hela sitt liv på de här stenarna, eller?
Nej, det gör de ju inte. Det är ju som larver de bor i sina hus. Sen när de kommer in i nästa livsstadie så förpuppas de och sen kläcks de och flyger och tas upp till ytan och kläcks som färdiga flygande insekter.
Just det, det är som flugfiskarna efterliknar.
Ja, precis. Och det blir ju också mat till fisken, men även till fåglar och fladdermöss som lever då längs älven. Så blir ju larverna från älven blir ju mat till djur på land också.
Mm. Ja, vi har sett en småskrakona flyga fram och tillbaka.
Precis.
Nu på morgonen. Och du har sett strömstare
också. Exakt.
Ja. Och som sagt, man kan ju tänka sig för de här små varelserna som nu är upptagna i en liten plastburk. Vilken resa det är när de tappar taget och flyter med strömmen ner innan de plötsligt kan hitta ett nytt ställe där de kan få tag och sitta och vänta på att älven ska föra mat till dem.
Ja, flyter de riktigt långt, då hamnar de 6 mil längre ner i Elindebol där jag står med mina gäster också. Allt handlar om Klarälven i Naturmorgon i P1 idag. I nästa timme ska vi besöka en Klarälvsdalsdjungel. Vi ska få närkontakt med laxar som gör en väldigt märklig slags vandring till sina lekvatten. Och titta närmare på en fågelkoloni som vi har rakt över älven här. En älv är inte bara ett strömmande vatten, den är också en vandringsled. Längs Klarälvens dalgång pilgrimsfärdades människor en gång mot Trondheim, eller Nidaros som det hette då. Långt mycket äldre är förstås laxarnas vandringar från Vänern upp mot lekplatserna. Fast numera åker laxarna faktiskt lastbil en bit av vägen. Ja, god morgon och välkomna tillbaka till Naturmorgon, ni som var med oss i första timmen, och hej till alla som just har slagit på radion. Vi sänder hela det här programmet direkt från Klarälvens strand i Värmland. Och älven flyter förbi mig där jag står i Lindebol söder om Stöllet. Så bred och stilla så att man blir alldeles stilla själv inuti när man betraktar den. Nyss kom det en drillsnäppa lågt över vattnet och precis rispade vattenytan med vingspetsarna. Men annars är det inte så himla mycket liv man ser här. Och morgonsolen lyser genom tunna molnslöjor och har jagat bort en del av de myggor som vi har i en myckenhet runt omkring oss. Och som vi blev varse i första timmen så präglar älven allt här i dalgången. Arter som strandsandjägare, dagvide och mandelpil finns här tack vare älvens sandiga stränder. Förutsatt att de inte fortsätter att växa igen. Vi ska prata om fler arter som hör älven till. Men vi har också Lena Näslund vid älven idag längre norrut, och ni hör ljudet av hennes ljudatmosfär. Helt annan karaktär på älven där, Lena.
Ja, det är ju inte så många mil som skiljer, men det är ju ett helt annat landskap med en norrlandsprägel här där älven lite brantare kastar sig ner mot Vänern och det strömmar på rätt rejält. Jag har på mig vadarbyxor och där kom strömstaren och svishade förbi alldeles ovanför vattenytan, och alldeles nyss så var det småskrakonan som cirklar runt här och landar då och då i forsen, Strängsforsen, som brusar förbi här.
Wow, vi står här och hoppas på kungsfiskare, men jag tror att det är kanske lite för mycket att hoppas på med strömstare. Wow, vi lyfter på hatten. Men annars är det en annan art som kommer att vara huvudrollsinnehavare för dig den här timmen.
Ja, laxen, Klarälvslaxen. Den har ju en fantastisk historia sedan den blev instängd här med liksom sin vandring upp i mot fjällkanten och ner till Vänern. Och den är ju unik i världen, så den ska få spela en ganska stor roll den här timmen.
Det tycker jag. Och vi börjar alldeles strax. Jag ska bara säga först att ni kan naturligtvis skriva till oss, naturmorgon@sverigesradio.se. Adressen, och vi finns på sociala medier. En som har skrivit här, jag ser så här, skriver signaturen Jorbrab. Minnen strömmar över mig med Strängsforsens kraft från barndomens närhet till Klarälva. Vi gick ner till älva när häggen blommade vid de branta stränderna, niporna. Och sen kom liljekonvaljerna. Sommaren kom med älven. Någon gång badade vi, men vi hade respekt för strömdraget. Och flottningen på älven minns jag. Timmerbilar som tippade av sin last vid Österdeje broa i närheten. Och dykdalberna som stod uppresta som statyer längs älvkanterna. Trevliga minnen. Ja, fortsätt skriva till oss. Hörrni, så som det ofta är älvar och åar där man byggt ut vattenkraft, så när de vandrande fiskarna stiger upp från havet, eller i det här fallet Vänern, för att leka, så blir det stopp vid första kraftverket. Det är därför laxarna i Klarälven måste åka lastbil ibland. Och vi ska förflytta oss söderut längs älven nu till Fortums kraftverk i Forshaga, det första vandringshindret på vägen upp mot lekplatserna. Där ser Johnny Norrgård och Mattias Epperlein till att laxar och öringar lockas dit de vill ha dem genom att servera ett flöde av vatten som inte passerar själva turbinerna. Det kallas spillvatten, och på så vis kan fiskarna fångas in, mätas och sen transporteras med lastbil norrut förbi kraftverken. Och Naturmorgons Lisa Henkov, hon följde med på den resan här om dagen.
kommer ju fisken upp i den här fiskvägen. Så går de genom ett kamerahus där. Så det är ju för övervakning när man kan räkna fisk. Man kan lägga in en fiskräknare där. Just nu har vi ingen där. Och sen, om du tittar över kanten här. Du ser att det är som ett litet vattenfall. Då fisken kommer och tror att nu ska jag hoppa över dammen och hoppa mot på den lilla vattenfall. Då hamnar de i det här transportröret. Det är då de kommer in i bassängen.
Men det är bara de som hoppar ordentligt?
De bästa gör ordentligt.
Ja.
Det här är ingen match för dem.
Så när fisken kommer här och ska upp, då går den in genom den luckan.
Ja.
Och sen runt hela den här trappan.
Ja.
Där det forsar otroligt mycket. Och så upp här. Och sen när den ska ta storskuttet, då kommer den in till er.
Jajamän.
Och så kan ni sortera och ta i lastbil.
Ja. Har vi en hamne på 63. Hona 78. Hona 84. Hona 82.
Mattias tar fisken runt stjärtfenans bas. Och...
har vi en hanne på 87.
Oj, oj, oj. Ja, det var en otroligt stor 87.
69 hanne.
Ser du om det är han eller hon här nu då?
Huvudformen framförallt.
Ja.
Hannarna har ju redan en liten antydan till krok. Och så är de lite spetsigare. Honorna är ju lite mer... se om vi... Här har vi en hona. Hon har lite rundare huvud, inte lika...
Just det, och ingen krok faktiskt.
Nej, en liten plupp är det mer.
Ja.
Och det är en hona på 79.
Och de är ju såna kraftfulla med väldigt ljusa sidor.
Här har vi en liten hanne. Det ser redan början på kroken att den är lite spetsigare i huvudformen.
Ja, och en liten krok under läppen där som går upp i en liten krok.
Hanne 59.
Och de är silverblanka och svarta prickar framförallt på ovansidan där de också är lite mörkare.
Ja. Har vi en hona. Laxhona 68.
Så vad händer nu? Nu ska fiskarna...
ska vi släppa ut de här så att de kan få komma ut. Och här hamnar här nere. Och har de freeled upp till lekområdena högre upp i älven.
Och nu är vi vid Klarälven. Den är stor som en mindre sjö här. Inte den sista, där.
Ser du dem där uppe?
Åh, där är de. Under vattnet nu. De undrar nog vad som hände.
Kommer de gå upp och styra?
Ja, de ställer
sig. Utjämna. Om lite så kommer de gå upp och bara...
ja, de kommer gå upp och ta lite luft. Mm. Ja, spännande. Än så länge är de nu. Där var en som var uppe i ytan.
en SH-span på
händer. Den står en 2 meter från strömmen också.
Den står stilla nu vid botten. Bara känner in vad som har hänt antagligen. Ja. Och där är en jättestor.
Direkt. Där kommer den upp mot ytan också. Och har en kompis med sig.
En ljus där.
Söker sig utåt i strömmen.
Men de instinkten tar tag direkt.
Ja, den har ju flyttat sig snart 100 meter uppåt.
50 meter redan på.
Ja, de fortsätter sin vandring helt enkelt redan.
Mm. Så där går det till alltså när laxarna når första kraftverket nere vid Forshaga. Och sen åker de lastbil förbi 8 stycken kraftverk. Och sen där de släpps ut så har de 12 mil fritt vatten. Och det är hit de vill, till Strängsforsen.
Ja, det har vi ju sett i tidigare studier att det är hit de söker sig. Även före restaureringen då. För lek. Och sen gräver de ju ner sin rom i botten som då ligger över vintern. Och inkuberas brukar man säga. Och sen på våren så kläcks ynglen. Och simmar så småningom upp i den fria vattenmassan och växer upp i älven. Stannar några år innan de vandrar ner till Vänern.
Just det. Det är det som är deras inneboende instinkt. Att de vill upp och leka. Så leker de och sen så ska då småfisken växa till sig några år. Innan de sen ska ner till Vänern för att äta upp sig. För att i sin tur sen fortsätta det här mönstret och leka här uppe. Kanske att de helst skulle vilja ända långt upp i Norge.
Ja, långt tillbaka så kunde de ju vandra in på norska sidan. Men det är ju länge sedan nu som det var fria vandringsvägar så långt. Men det finns ju fortfarande väldigt mycket lämpligt habitat, lämpliga lek- och uppväxtområden på den norska sidan.
Mm. Men du, nu så stängde den här fällan igår, tror jag. Och det sista liksom, lastbilstransporten går imorgon. Men det fortsätter ju att vandra upp fisk som liksom stoppas av det första kraftverket. Vad händer med dem då?
De kommer ju stå kvar där tills dess att fällan öppnar igen. Om det blir en varm sommar då kan det dröja ända fram i slutet på augusti innan fällan öppnar igen. Blir det en kall sommar då kan det bara dröja några veckor innan temperaturen är så låg så att det går att öppna. Det är 18 grader som är satt som gräns för att den trivs inte helt enkelt i för varmt vatten. Och ska man då hantera den och transportera den så är det risk för att den dör då istället. Så därför stänger fällan när det är för varmt i vattnet.
Just det. Men du, det vandrar alltså fisk upp då mot lekplatserna från ganska tidigt på säsongen och sen under sommaren?
Ja, först kommer ju öringen, Klarälvsöringen, också vänervandrande öring som också ska upp hit och leka. Den kommer redan i april-maj börjar den söka sig upp i älven. Och sen kommer laxen från början på juni och framförallt under juli-augusti. Och ända fram i september-oktober kommer det ju in lax i fällan normala år. Och alla ska ju upp hit på den här 3 mils sträckan för att leka.
Just det, som är i ordning gjort. För det, vad är det som gör att de behöver ha det här liksom strömmande vattnet? För med lite grus och lite sand kan det väl finnas var som helst?
Ja, nej, men i och med att de gräver ner den befruktade rommen i bottnarna så måste den ju, ja, dels måste den vara möjlig att gräva i så att de kan bygga sina bon kan man säga, gräva ner sin rom. Och sen måste ju även genomströmningen i substratet vara tillräckligt god för att välsyresatt vatten ska genomströmma lekgropen. Så att rommen kan utvecklas och överleva under vintern.
Mm. Och du, nu har ju ni gjort i ordning de här lekmiljöerna som det fanns väldigt ont om tidigare även här uppe då. Har ni redan kunnat se effekter av det?
Både innan vi körde igång den restaureringen för 2 år sedan så har vi gjort båtelfisken som det heter. Alltså det är en metod för att undersöka fiskpopulationerna i framförallt större rinnande vatten. Det gjorde vi 5-6 år, eller 5-6 gånger innan restaureringen startade. Så vi har ganska bra koll på hur mycket laxyngel och större laxungar som det fanns då. Och sen har vi fortsatt under restaureringen också gjort de här båtelfiskarna. Och förra hösten då, 2022, så båtelfiskade vi just Strängsforsen-sträckan som restaurerades 2021. Och där hittade vi laxyngel, alltså årsungar av lax på sträckor som vi aldrig har hittat tidigare. Och det var ju restaurerade områden. Så det var ju i alla fall ett väldigt kul kvitto på att laxen uppskattade de områden som vi hade i ordning ställt för den.
Det är kul med tacksamma naturvårdsarter.
Ja, vi kommer ju att fortsätta nu förhoppningsvis varje år de närmsta 10 åren med båtelfisken för att få en bra tidsserie och utvärdera restaureringarna också även för att just följa bara laxens populationsutveckling i stort.
Ja, för det finns inte många kvar av de här landlåsta laxpopulationerna i världen.
Nej, det stämmer. De är väldigt ovanliga och de är ju väldigt sårbara, oftast negativt påverkade, inte bara vattenkraftverk och vattenkraft utan även andra byggnationer och andra typer av mänskliga aktiviteter. Så det är en av, eller två ska vi säga då, eftersom vi har Gullspångslaxen också då. Två av få kvarvarande landlåsta bestånd.
Just det. Tillbaka med vattnet ner till Mats igen.
Härligt att få lite positiva laxnyheter där. Ni pratade om att älven kommer från Norge. Följer man den ännu längre upp mot källorna så hamnar man faktiskt i Rogenområdet i Härjedalen. Där finns de finaste, mest fintrådiga källorna till Klarälven. En annan slags källa, fast på mycket närmare håll, är alla de här bäckarna som ansluter längs vägen. En av dem är Letbäcken, några kilometer norr om Stöllet, som gräver sig ner i en rejält brant ravin där. Och Åsa Röstell som finns här hos mig nu på morgonen, som är lärare i naturvård på Klarälvdalens folkhögskola. Du Åsa, du tog mig med dit till den ravinen häromdagen och vi fick möta en riktig dominant bland klarälvsväxter.
Ja, det är branta sidor. Branta raviner.
Ja, det är det verkligen.
Där vill vi inte gå. Det var okay. Jättebrant.
Okej. Är detta strutbräkan då som
precis.
Bara vräker sig upp som fontän ur marken?
Exakt. Här är det är väldigt snyggt. Hela den här lilla bäckraviden är full med strutbräken, även längre upp. Och det är ju en signalart, en skoglig signalart, som är ju väldigt lätt att känna igen. Till skillnad kanske från många andra ormbunkar.
Ja.
Den ser ju lite ut som en fågel som har vänt, en strut som har vänt rumpan upp. Och så är det som en strut också.
Ja.
Så ut som man kan hälla någonting i den.
Så man kan tänka den både som strutbräken och strutsbräken.
Precis.
Men den heter strutbräken.
Den är strutbräken, ja. Precis. Och sen har den ju sina sporer på en egen del av växten som man också kan se även vintertid när bladen har vissnat ner. Så står de kvar. Så den är ganska lätt att känna igen året runt. Vilket är ju bra när man inventerar och vill titta på signalarter.
Mm.
Men här är det ju nog väldigt bra förutsättningar för den här arten. Det är ju en bäck och så är det lite rörligt markvatten högre upp också i marken. Och fuktig miljö. Här är det ju branta sidor och det är östvänt. Fukten håller sig kvar. Även en sån här torr dag så känner man att det är annorlunda när man kommer in här.
Ja, det är det. Och hur nära Klarälven är vi nu? Det är inte så många 100 meter.
Nej, det är nog inte alls så långt. Kanske 100 meter bara, ja. Skulle jag tro. Nu är vi ju precis där den hela Letbäcken rinner under vägen och sen ut i Klarälven.
Och nu är ju inte det här en del av Klarälven, men visst kan man se det som ändå på något sätt som en del av systemet Klarälven?
Absolut, det tänker jag. Alla de här små bäckarna som rinner på västsidan är ju tillflöden till Klarälven. och skapar en speciell miljö som inte hade funnits om inte Klarälven var här. Och de här branta skogssidorna som är längs med Klarälven.
Ja. Och tittar man på kartan så är det ju rätt tätt om. Alltså tätt. Det är många bäckar, som små blå rothår som sträcker sig upp i skogen här.
Och jag tittade på terrängskuggningskarta där man kan se hur terrängen ser ut. Och då är det också tydligt hur djupa de ofta är. Att de är väldigt branta och smala och djupa. Så man ser att det är som små raviner som går ner mot Klarälven. Så här blir det ju en miljö som framförallt, ja men ormbunkar tittar vi på nu. Och sen är det ju väldigt mycket mossor som har hittats här. Och man kan se att det är en ganska örtrik flora också, även om det är vanliga arter. Vi har gullris och äckorbär och harsyra.
Oj, vad mycket strutbräken. Vilken djungel, det täcker allt här i botten av ravinen.
Jag tror att det kan komma lite. Nej, jag tror vi tar säkert ta oss över här. Om det blir lite behåll.
Nu går vi bland de här perfekta ormbunksstrutarna och de är, nu ställer jag mig bredvid igen här. Den når mig till halsen, så det måste vara 150 cm i alla fall. Och hela tiden bäcken som porlar så fint. Och om 100 meter så får den ansluta sig till Klarälven.
Till den stora Klarälven, precis.
Ja, Åsa Röstell, där var det strutbräken som dominerade totalt. Men hade vi kommit en annan årstid hade vi tittat på andra saker kanske.
Ja, vi var ju där i höstas i november med mina elever. Och då är ju strutbräken vissnad, men då är det istället mossorna som man kan njuta av där. Så det blir på ett sätt en grön miljö även i november i en sån ravin. Så där var vi runt och hittade både vanliga arter och lite rödlistade arter och signalarter. Så det är en bra miljö att utforska om man vill titta på mossor.
Och det var ju rätt spännande hur den här ravinen sträckte upp som ett finger av lövskog från älven ända upp i riktiga bergskogen.
Precis, för den börjar ju högt upp på bergssidan där i en mosse. Där det bara är barrskog. Och sen ner hela vägen till Klarälvens lövrikedom.
På ganska kort väg, få antal kilometer. Det här är Naturmorgonen P1. Vi sänder hela programmet från Klarälven i Värmland. Dels här från Elindebol, eller Embers.
Ämbel.
Som Ingela Kåreskog säger, som är härifrån. Dels 6 mil längre norrut, där Lena Näslund finns.
Vid Strängsforsen. Och det är ju en del av den här sträckan ifrån Höljes och ner till Sysslebäck som håller på att restaureras och återställas efter flottningsepoken där bumlingar och sten och grus läggs tillbaka ut i älvfåran. Med tanke att laxen ska kunna leka längs hela den här sträckan så småningom.
Ja, det är absolut vår förhoppning. Och vi har ju på Båtelfiskarna sett att det leks ju redan innan restaureringarna på stora delar av den. Men med det här åtgärden nu så hoppas vi att det blir ännu bättre lekframgång hos laxen och bättre överlevnad hos yngel. Och att det blir mer smolt som sen vandrar ut till Vänern.
Vi hörde om den lilla letbäcken som letar sig ut i Klarälven. Och sen finns det ju lite större biflöden som kommer ut i älven och där också leker lax.
Ja, precis. Vi har 7-8 biflöden till Klarälven där vi har hittat laxungar. Sen är det frågan om leklaxen går upp och leker i de här biflödena eller om det är yngel som, från huvudfåran som söker sig upp i de här.
Som men tycker det är lite mer skyddade.
Ja, precis. Områden. Men det är ändå viktiga produktionsmiljöer för laxen. Sen finns det vissa biflöden som vi vet att laxen också går upp och leker i, till exempel höljan.
Men du, vi var och tittade igår på ett område där ni har öppnat en sidofåra. Där alltså flottningen helt och hållet med hjälp av det här som man skjuplade upp från bottnarna stängde igen den här sidofåran.
Ja, det är ju en väldigt vanlig åtgärd när man flottningsrensade, att man stängde av de här sidofårarna eftersom man ville koncentrera vattnet till huvudfåran för att få timret att flyta lättare. Så det är en del av det här arbetet vi gör nu också, det att öppna upp de här sidofårorna, eller nästan sidogrenarna, eller grenar av Klarälven helt enkelt, som var avstängda. Det kan vara grenar som är nästan lika breda som huvudfåran är idag.
Mm. Och nu så blev det kvar av det här som en ö, och sen innanför det så var det rätt exotiskt, så var det som små öar av skog som flöt. Och Olle, du såg väldigt entusiastisk ut när du tittade in i det här.
Ja, nej, men det är ju fantastiska miljöer för både lek och uppväxt för lax och öring och andra arter. Och de är inte så vanligt förekommande här i Klarälven. Ofta så är det ju huvudfåran och inte så mycket mer.
Mm. Just det, så det blir en ganska speciell miljö där inne.
Ja, det blir det. Men tanken med det här jobbet är att vi ska ju skapa en mosaik av en mängd olika miljöer, så att det ska passa många olika arter både på land och vatten, och olika livsstadier av de här arternas liv också. Ja, så mosaiken är väldigt viktig.
Mm. Här blev det en liten ö kvar, och du sa igår att ja, men om ett antal år kanske inte den finns kvar. Då kanske älven har tagit tillbaka den. Och ja. Vi ser hur det står och lutar lite träd som liksom miste sin skyddsmur, och nu är de på väg ut till älven.
Ja, precis. Men just det här som vi ser här nu, när det hänger björk och någon gran också utöver vattnet. Det blir ju så kallad död ved till slut, det här som ramlar ner i vattnet. Och det är otroligt viktiga miljöer och substrat för framförallt insekter i vattnet, som sen blir mat för fisken.
Just det, så det är den här hela tiden förändringen egentligen i ett levande älvlandskap.
Ja, som Per har sagt, så de här naturliga processerna, man brukar ju prata om fluviala processer, alltså att vattnet verkar på substratet och det som hamnar i vattnet och skapar nya miljöer och bibehåller andra.
Mm. Här får man vara lite förändringsbenägen.
Ja, det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som sänder från Klarälvens strand i Värmland den här morgonen. Vi var så inne i och tittade över älven här mot Baxvalekolonin att vi lite tappade bort oss i sändningen. Hos Lena Näslund brusar forsarna, men sen här hos mig, 6 mil längre söderut, har älven liksom planat ut och stillnat och samtidigt fått mer svängrum mot sidorna och börjat slingra i ett så kallat meanderlopp. Och Dan Mangsbo, biolog på Länsstyrelsen, det vi ser rakt över älven nu, det är ju en väldigt brant sandstrand, 5 meter hög, ett mer eller mindre lodrätt stup, med en koloni av backsvalor. Och bilarna rullar förbi här på landsvägen. Men man ser det är precis högst upp där, va? Nära gräskanten som bona finns.
Ja, det stämmer. De väljer den miljön där det är mest aktivitet då, och det är lite småras hela tiden. Och backsvalan är ju vår minsta svala i Sverige. Och till skillnad från lad- och husvala så gräver den gångar in i såna här branta miljöer. Och ladesvala och husvala, de murar bon då, i byggnader framförallt. Och vi har följt den här arten i miljöövervakningen i Övre Klarälvsdalen i ungefär 15 år. Och vi har sett då att de här kolonierna där de häckar då, har minskat från 10 till 1. Det här vi ser rakt framför oss, det är faktiskt den sista kolonin med backsvala som vi har kvar i Övre Klarälvsdalen. Och det är ungefär 30 individer i år.
Oj, det är ju en oerhört brant nedgång.
Ja, det är det. Och backsvalan var ju en sån här vardagsfågel som vi tog liksom självklar för länge sedan. Och de här sista 20 åren är det nog en av de man säger vardagsfåglar som har minskat mest. Och det är en minskning i hela Sverige.
Varför har den minskat så kraftigt?
Ja, det är flera orsaker. Dels bryter vi naturgrus i mindre omfattning nu än för 30, 40, 50 år sedan.
För de gillade även grustag eller sandtag?
Absolut, det var nog där största orsaken till att det blev en ganska vanlig fågel. Mm. Men att den minskar här i de här naturliga miljöerna, det är ju inte bra då. Och vi ser ju här att vattnets energi här är ju väldigt viktig då, i utkanten av älven här, att den ska gnaga hela tiden.
Så det blir nya ras och nya ras?
Precis.
Men varför vill de ha det så här brant?
Ja, de är ju för att hålla rovdjur undan. Och det är framförallt räv då, som klättrar i de här branta miljöerna. Och blir det då en brant backe istället för ett stup, då klättrar även ända upp och gräver ur de här bohålorna och plundrar borna. Och vi ser direkt då att när skredaktiviteten minskar, då försvinner backsvålarna direkt.
Och det är därför de gräver sig en hel meter in också, för att borna ska kunna tåla att det är lite ras då.
Precis, det brukar vara en halv meter drygt då in i liksom väggen här.
Mm. Ingela Kåreskog, du bor ju här precis på andra sidan, ovanför backsvalekolonin mer eller mindre. Ja. Hur länge har de funnits?
Ja, så länge jag kan komma ihåg så har det funnits de här hålen i, och som jag tycker, vad spännande, vad är det här för någonting? Och så har vi sett då att det är svalor, men vi har ju inte kanske förstått värdet utav det här.
Nej, och förstått att ni sitter på numera den enda kolonin då i hela Klarälvsdalen, eller övre Klarälvsdalen kanske. Mm.
Det är helt otroligt. Mm. Oj, oj, oj.
Och du har andra svalor också omkring dig?
Ja, hussvalor och ladusvalor.
Jag tror inte det är så många som har alla tre arterna över huvudet så där till vardags.
Nej, och det är så fascinerande, dessa svalor som flyger och badar i vår trädgårdsland.
Ja, sandbadar de där.
Ja.
Om vi vänder oss, det här, alltså att det finns de här branterna, det beror ju på älvens dynamik, som du sa, Don Mangs, på att den med kraft kommer i svängarna här och gräver ut så det blir ras. Om vi vänder oss om, då ser vi det här näset som är ganska platt och alldeles skogbevuxet, men det här är också en miljö, en svämskog som har med älven att göra, för här svämmar vattnet. Om jag går ner, nu går jag ner till hit och ställer mig i vattnet. Hur högt var det när det var som högst här för några veckor sedan? Var hade det räckt på mitt huvud då?
Ja, jag tror att du hade haft vatten till hakan ungefär.
Ja, mm. 1,5 meter i alla fall högre. Mm. Och då går det en bit in i skogen här också. Vad är det här för miljö, Åsa Röstell? Vad hittar man in i en svämskog?
Mm. Eftersom det svämmar över så blir det också att det sätter av sediment och material in i skogen. Så det blir ju en extra näringstillförsel. Så bland annat så blir det en ganska örtrik miljö. Jag var inne och kikade här i Mygghavet förut igår. Och då var det lite gullris och kråklöver, kanske vanliga arter. Men det blir en helt annan örtrikedom än annars hade varit. Och det andra är ju att det är al, gråal och hägg som växer i trädskiktet här, och det blir väldigt mycket död ved.
Är det arter som ganska fort liksom genomför sin livscykel relativt fort och så blir, levererar död relativt fort?
Precis. Så här inne är det ju en mängd död ved, både lite grövre och tunnare. Så det blir också väldigt mycket vedsvampar som lever i svämskogarna. Bland annat så finns det en rolig art som heter trollhand som man kan ut och spana efter. Och den är ganska ovanlig, men den går att hitta. Den växer bland annat på viden här i svämskogar. Och det ser ut som att en troll har lagt en hand på en gren. Lite
fingrar som sträcker sig
runt. Ja. En sporsäcksvamp. Den är ju rolig att kika på. Rödbruna små fingrar.
Den har vi inte sett här nu, men har vi några andra? Du har ju faktiskt plockat med dig något, Don Mangsbo. Ja, en annan svämskog.
Jo, precis. Det här är en mossa som är ganska typisk för svämskogar i Klarälvdalen. Den heter palmmossa. Och jag kan inte hitta på något bättre namn än just palmmossa. För den ser verkligen ut som en palm. Och jag minns från när jag var liten och spelade tv-spel med golfbanorna i Florida. Där såg palmerna ut precis så här.
Vilket spel var det?
Ja, det var Nintendo. Ja. Och de har verkligen kopierat den här. Så att det är en av de här typiska arterna för svampskogar.
Ja, den är otroligt vacker. Det är en stam då, eller vad man ska kalla det på en mossa. Och sen sitter då en mängd av palmliknande blad. En kvast högst upp. Det måste vara en av de snyggaste mossorna hos Herrestal.
Nästan, för den snyggaste är ju purpurmylia. Men den är snygg, palmmossan.
Ja, purpurmylia som fanns i den här bäckravinen som precis. Vi var uppe i. Eller hade funnits om vi hade fortsatt lite längre upp. Men har det alltid sett ut så här på näsan, Ingela Kåreskog, du som har ett livsperspektiv på det här?
Den här änga har nog sett ut så här. Ja. Men alltså näsen man odlade, man som fiskenäs som ligger norr om här, nästa näs, där hade vi ju vallskörd. Alltså, ja. Och lador som vi hämtade hö på vintern när det var fröset här på älva. Så hade vi hästen och höskrindan och hämta hö. Och så åkte vi upp i stad där bort. Och så välter det där. Väldigt dramatiskt.
Men nu är det helt... Nu är det skog där också. Där ni hade vall då. Mm. Ja, hörni. Vi ska vidare tillbaka upp till vår reporter Lena Näslund. Jag ska skicka på dig en fråga, Lena, från Maria. Som skriver så här apropå att laxar och öringar i viss mån åker lastbil upp förbi kraftverken. Hon frågar, åker fiskarna lastbil när de ska tillbaka till Vänern också? Och om inte, varför tar inte fiskarna samma väg både upp och ner? Detta undrar Maria.
Mm, ja, åker fiskarna lastbil tillbaka ner igen sen också?
Nej, de gör ju inte det. Utan de har inget val. De små laxarna, smolten och de stora utlekta fiskarna som överlever lek och vintern, de får ta sig ner till Vänern bäst de kan. Vilket oftast innebär att de måste simma igenom kraftverkens turbiner.
Och det går oftast inte så bra?
De kommer ju oftast fram genom turbinerna. Men för smolten så innebär det en dödlighet kring 70-85%. Och för de stora fiskarna så kan dödligheten ibland vara, eller oftast till och med, vara total. Att det är ingen som klarar sig ner till sjön igen.
Men, och då är det ju så att om nu 20% av smolten överlever en passage, då är det 7 passager kvar.
Ja, men exakt. Om man mäktar med lite hjärngympa så här på lördagsmorgonen så kan man räkna på vad, säg att man skulle ha 80% överlevnad i ett kraftverk, så tar man då 0,8 gånger 0,8 och så upprepar man det 8 gånger. Då inser man att då blir inte så många fiskar kvar. Och det är ett stort problem i alla reglerade vattendrag. Men kanske framförallt här där de tvingas passera så många kraftverk.
Mm. Men du, finns det någon lösning på det då? För det är ju liksom det som är själva motorn i den här processen. Att laxen ska växa till sig ute i Vänern. Vandra upp och leka, vara här några år och sen vandra tillbaka till Vänern för att sen upprepa den här processen.
Ja, det som ligger närmast till hands det är ju att man skulle göra på motsvarande sätt för den nedströmsvandrande fisken som man gör för den uppströmsvandrande. Det vill säga att man skulle samla ihop den, stoppa den i, vad vet jag, samma lastbil och köra den hela vägen ner igen. Men då är problemet att det är svårare att samla ihop nedströmsvandrande fisken uppströmsvandrande. Men det finns tekniker för att åstadkomma det och vi har tagit fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut. Att man vid första kraftverket som de når när de är på väg ner skulle man kunna anlägga en form av fångstanordning, ett låglutande galler och leda fisken till en bassäng där man då skulle kunna plocka upp dem och transportera ner dem igen. Så det är görligt.
Mm. Men ingenting som riktigt är på gång?
Som sagt, det finns ett färdigt förslag men det skulle vara tekniskt avancerat och väldigt kostsamt. Så att det är ingenting som är på G så att säga. Mm.
Det andra alternativet är då att det finns någon form av passager vid alla kraftverken.
Ja, exakt. Men då stöter man ju på det här problemet då med en låg kumulativ effektivitet. Det vill säga att även om man skulle uppnå 80-90% för ett kraftverk så skulle det ändå inte Det skulle innebära en förbättring, men det skulle vara långt ifrån en 100% överlevnad vid de här 8 kraftverken. Mm.
Men om man inte löser det här problemet med nedströmspassagen, då, vad kommer det hända på sikt?
Alltså, om vi har ett mål med laxpopulationen i Klarälven här, att få upp den på nivåer som närmar sig de som vi kanske hade slutet på 1800-talet, då måste det till såna här fiskpassagelösningar. För att har vi den här dödligheten som är nu på nedströmsvandringen, så kommer vi inte att nå de siffrorna. Och då når vi inte heller bevarande målet för den här laxen i det här Natura 2000-området som vi faktiskt befinner oss i nu. Så det måste till åtgärder både på uppströmsvandringen och på nedströmsvandringen. Mm. Och kombinerat då med att livsmiljöerna är återställda och fungerar. Och det jobbar vi ju som sagt med här.
Där har ni kommit mycket. Ganska långt.
Precis, så vi förbereder ju det här området för mer lax kan man säga. Och för att den laxen som är här redan idag ska klara sig bättre.
Men du, nästa fråga det är ju Norge. För ja. Det är fortsättningen av Klarälven och i Trysilälva. Och där finns det ingen lax alls idag.
Nej,
ovanför Höljes kraftverk.
Nej, det gör det inte. 1988 gick den sista transporten till norska
för de
sidan.
De bussades också.
Ja, då kördes de dit. Men sen finns ju Höljes kraftverk då, som de ska passera på nervägen. Och dödligheten där var så stor så att man insåg att det var ingen idé att köra den till Norge. Utan det var bättre att koncentrera dem till den svenska sidan. Men det finns alltså 15 mil jungfruliga laxområden på den norska sidan som bara väntar på Klarälvslaxen. Och det är ju Trysil-Femundsälva är ju Klarälvslaxens hemälv den också, likväl som Klarälven är det. Så den bör ju få komma tillbaka till Norge, och det har vi jobbat med väldigt mycket de sista 10 åren.
Mm, ja, du ska iväg nu efter sändningen. Ja. Då ska du upp till Norge för att prata
precis.
Just.
Jag ska upp till Källflödena på en konferens och prata om laxförvaltning bland annat. Och återintroduktionen av laxen till Norge, som vi hoppas på.
Mm. Just nu så kan vi ju konstatera att det är väldigt stort fokus på lax från er sida. Samtidigt är det ju väldigt stort fokus på energi i hela Sverige. Och man kan ju tänka sig att kampen om de här vattenmängderna som laxen skulle behöva är stor idag.
Ja, men det är det. Men samtidigt så vi jobbar ju inte mot vattenkraften. Vi jobbar ju med vattenkraften, men att man ska optimera den. Att man ska kunna utvinna kraft ur vatten med minsta möjliga skada på miljön. Och där finns ju fortfarande väldigt mycket kvar att förbättra.
Mm. Ja, det kan väl vara ett slutord där vi står och tittar ut över nu fina lekmiljöer för de som tar sig upp med lastbilen.
Ja, och var det Per Gustafsson från Länsstyrelsen eller Olle Kalles som skulle åka till Norge nu, Lena? Per ska åka till Norge nu. Ja, man kan färdas uppströms längs älven till Norge. Man kan färdas nedströms längs Klarälven. Det har vår lyssnare Åsa Stanser Lundberg gjort, skriver hon på våra sociala medier. Vad roligt att höra om Klarälven. Vi paddlade med våra goda vänner i början av 80-talet. Vi började i Trysil och slutade i Stöllet, tror jag. Det var en rolig vecka. Och det finns andra som färdas, ja, gör nästan precis den här resan, växter faktiskt. Och när jag var ute och letade både insekter och annat längs Klarälven med Sven-Åke Berglind från Länsstyrelsen häromdagen, då träffade vi på en växt som gjorde honom riktigt glad.
Nu går vi alltså då på den här öppna sandreveln. Man ser liksom den alldeles slät, och det är inte så mycket andra växter som har börjat grott på den här än så länge. Samtidigt har det varit, jag tror det är en massa gäss som har trampat också.
Riktigt stora fågelfötter som har gått här. Massor av spår. Det är jättekul.
Det är trevligt. Det är fjällnejlika. Vi såg den här förra året också. Det här är en art som normalt bara förekommer i fjällen, men som då ibland med hjälp av fröna kan komma ner och via hjälp av älven då, och landa på schyssta, öppna.
Men menar du att den egentligen har rest från norska fjällen?
Ja, det har den gjort. Ja. Klart, möjligt kanske finns att det är någon fågel som har käkat fröna också, men normalt så är det en typisk art som sprids via vattentransport av älgar.
Ganska blekt, vackert rosa. Första intrycket är att det ser ut som en ljusrosa variant av kärblomster eller något sånt.
Ja, jag håller med. Den är bra lik faktiskt.
Ja, en flockar av blommor högst upp på varje strå. Men du menar att det inte är så hemskt många andra ställen än längs Klarälven som man hittar den i utanför fjälltrakterna? Då?
Jag törs inte säga hur det är nedanför fjällen i de norrländska älvarna. Det är möjligt att den förekommer där också. Mm. Mm. Men
resten av Värmland då?
Oj, den är jätteovanlig. Ja. Jag har inte total koll på läget, men senast jag såg den här, det var 1989 vid Sysslebäck, som ju är nästan 15 mil härifrån. Så, att, så det är ju fantastiskt fint det här, tycker jag. Så,
ja, en glad Sven-Åke Berglind, din kollega på Länsstyrelsen, Dan Mangsbo. Och det är så fascinerande det här, hur fröerna från vissa växter guppar med älven nedströms och sprider sig som en aktiv spridningsstrategi. Men är det en slump det här att den etablerar sig just på några platser där ni har gjort insatser för till exempel växter och sånt, eller för insekter och sånt?
Det är ju lite slumpen då vart det hamnar till slut och var det finns gynnsamma grogrund för frön då. Men som sagt, det är jätteroligt att hitta den här arten då. Den tog ett rejält kliv då på utbredningskartan i Värmland från Sysslebäck ner till faktiskt på två ställen nu nere vid Rudsängen och vid Bergsäng. Så det är en väldigt trevlig växt som blommar tidigt på försommaren.
Så att, ja, det var en snygg. Vi har Åsa Röstell och Ingela Kåreskog. Har ni sett den här? Ser ut lite som en väldigt, väldigt ljus rosa kärrblomster.
Nej, inte här i fjällen, men inte här.
Nej, nej.
Något som vi däremot har sett allihopa i år, det är, vi ska nämna ett ord om dig när vi bara avslutar här, det är ju häggarna. De ser ju så spöklika ut. Vad är det som händer här och på många andra ställen i landet just nu?
Ja, det är ju häggspinnmalen då, som har larverna här, spinner in framförallt hägg och de blir ju, de ser ut att vara döda då, blir som spökträd. Väldigt lätta att se nu faktiskt, ja, de här veckorna. Men träden överlever det här och det är ju vissa år då det är extra mycket.
Ja. Så de kommer se lika pigga ut igen nästa år?
Ja, det kommer de.
Ja, det var skönt att höra. Ja, ni som lyssnar, ni ska förstås få en ny naturfråga att grunna på till nästa vecka. Så här lyder ledtrådarna. Vi frågar efter en som tycker om ostädade kantzoner och unga granplanteringar och som låter så här. Och den här silverrösten till trots så är det en annan metall som inleder namnet på denna art. Och era svar skickar ni till Naturmorgon, @sverigesradio.se. Det går också bra med vanlig postgång till Naturmorgon 35930 i Växjö. Vi frågar alltså efter en art som tycker om ostädade kantzoner och unga granplanteringar och som låter så här. Silverrösten till trots är det en annan metall som inleder namnet på denna art. Och rätt svar på förra veckans fråga, det var blodbi. Och vinnarna var Sonja Persson i Borås, Carl Gustav Öberg i Stockholm och Lars Arvidsson i Växjö. Och i Naturmorgon idag så har vi ju helt och hållet ägnat oss åt Klarälven, ända från Strängsforsen ovanför Sysslebäck där Lena Näslund har funnits med sina gäster här ner till Elindebol söder om Stöllet där älven har lugnat ner sig och rinner i långsamma fina slingor här. Nästa vecka sänder Naturmorgon från en steppartad torräng. En naturtyp som bara finns i den östra delen av Västra Götaland. Fältreporter Jonathan Martinsson kommer att befinna sig i naturreservatet Knättekullar norr om Ulricehamn och lära känna växter som fjädergräs och drakblomma. Detta nästa lördag alltså. Naturmorgon har den här veckan producerats av Lisa Henkov och Jenny Berntsson Djurvall. Tekniken här vid Klarälvens strand har sköts av Örjan Bengtsing. Lena Näslund var reporter och jag heter Mats Ottosson. Ha det så gott nu så hörs vi om en vecka.